Tack, jag ser ju detta som en möjlighet att göra mig själv till en ljudfil. Man kan uppenbara sig i olika inkarnationer, och den nya världens nya inkarnation för oss alla är tydligen att vi blir alla en ljudfil som sen kan skickas tillbaka fram och tillbaka på bredband och smalband, och till slut så står det väl bara error över hela skärmen. Men detta åsido, jag skulle göra några reflektioner om demokratiseringen av internet, vilket jag egentligen, jag är väl delvis skyldig till rubriken, tycker är fel. Men lite av det arbete som jag har kommit att bli inblandad i när det gäller utvecklingen av styrelseformerna för delar av det som definierar internet, besvärligt som detta nu är. Men innan det, är bara några mera allmänna reflektioner om läget som vi befinner oss i. Jag tror att vi befinner oss i början av internetåldern. Utanför där, i den regniga svenska verkligheten, så tror många att vi befinner oss snarare i slutet av det. Därför att internet var ju någonting som bröt fram i det allmänna medvetandet under den där mycket optimistiska epoken som vi hade mellan november 1989, när Berlinmuren föll, och september 2001, attacken på World Trade Center. I andra hälften av den eran så fick vi en oerhört snabb expansion som ju ställde det mesta på huvudet, som medförde att åtskilliga förlorade huvudet av allt att döma, och som leder till att det finns åtskilliga som nu sitter och kliar sig i huvudet och undrar vad var det egentligen som inträffade under den där tiden. Därför att efter den 11 september så lever vi ju i en ny värld av nya osäkerheter och därmed också nya utmaningar. Tron på den där automatiska framgången ekonomiska som skulle vara under lång tid är bruten. Tron på den ständigt tryggare världen är alldeles definitivt bruten. Och överallt diskuteras den nya osäkerhetens nya konsekvenser för olika delar av vårt samhälle. Vi är dock, eller vi var, enligt min mening på väg in i den andra fasen av internetexpansion. Jag säger den andra fasen med viss sådär försiktighet i denna församling. För att man skulle också kunna säga den tredje fasen och skulle då egentligen ha mera rätt. Den första fasen var den rätt långa fas när internet definierades och växte fram. Det var pionjärernas tidsålder, 70-tal, 80-tal och den andra första delen av 1990-talet. Därefter den första stora fasen när internet bryter fram på bredden i samhällsliv och ekonomi och i debatt och i teknologi från 1994, 1995 i Sverige och i praktiskt taget alla utvecklade länder. Och nu befinner vi oss i både i ett teknologiskt och ett ekonomiskt skift. Ekonomiskt finansiellt förvisso. Vi har sett hur bubblan på den finansiella marknaden har spruckit. Det var naturligt att så skulle ske. Och det är också bra att så skedde. Går vi tillbaka till motsvarande perioder av motsvarande mycket snabba introduktioner av revolutionerande nya teknologier under de senaste 150-200 åren, så har vi en serie, inte så många, men vi har ett antal motsvarande finansiella bubblor. När finansiella marknader plötsligt inte kan bedöma någonting därför det är nytt, så får man ofta denna typ av fenomen. Och sen får man, när bubblan brister, järnvägsbubblan i den brittiska ekonomin på 1840-talet är det klassiska exemplet. Man får en betydande rationalisering, en betydande utslagning, men därefter en sundare utveckling av den grundläggande teknologin och den grundläggande näringsstrukturen. För de som sysslar seriöst med internet så är det ju långt bättre att stå på fast mark än att sväva upp i moln. För svävar man i moln så ramlar man förr eller senare ner. Står man på fast mark så är det per definition lite fastare. Teknologiskt så ser vi också ett skift. Vi har med olika teknologier som bekant en mycket snabb expansion av bandbredd, kommunikations möjlighet. Och därmed får vi ju möjligheten att tillhandahålla ett internet som är mycket snabbare, som alltid är på, som överallt är närvarande och som är långt säkrare och långt stabilare än vad vi haft tidigare. Och det är då vi börjar att närma oss den verkliga internettiden. När internet inte bara är ett instrument för kommunikation mellan individer med e-mail som en kanske dominerande användningsform eller surfande på webben, men där internet är någonting som förbinder föremål i tilltagande intelligenta, tilltagande globala miljö. Och till detta kommer så effekterna av den 11 september. Terroristerna, de valde ju sina mål med betydande omsorg. De hade planerat under lång tid. De valde Pentagon av lätt insedda skäl. Och de valde World Trade Center som är en av världens ledande knutpunkter i många olika hänseenden. Finansiellt, som politiskt symbol, men också därför att New York kommunikationsteknologiskt självfallet är en knutpunkt, inte minst i världens telekommunikationssystem. Och timmarna efter attacken så såg man också att olika kommunikationssystem hade att brottas med mycket betydande problem. Både tv och radio och mobiltelefoni var ju beroende av antennsystem som satt där uppe 107 våningar upp i höjd. Mobiltelefonsystemen ty följande fick betydande svårigheter. De ordinarie telefonsystemen blev ju också rätt snabbt fullständigt överbelastade och klarade inte av den mängd trafik som det handlade om. Kvar fanns internet. De problem som var, har jag förstått, hade att göra med försörjningen av diesel till de generatorer som svarade för strömförsörjningen av vissa funktioner på Manhattan. Och det är så att säga den gamla ekonomins problem att försörja saker och ting med diesel. Men internet klarade den massiva ökningen av trafik. För vissa blev IP-telefoni, som tillhandahölls, den enda möjligheten till telefoni som överhuvudtaget fanns. Att ta reda på var anhöriga fanns var för många en uppgift som var oerhört viktig av lätt insedda skäl. Och e-mail, internet, var den möjlighet som fanns. TV svarade för den snabba nyhetsförmedlingen, men internet och webben svarade ofta för den fördjupning av informationsflöde och nyhetsflöde som många var beroende av. Internet visade sin styrka som teknologi och som kommunikationsinstrument under den 11 september. Nu riktas mycket av uppmärksamheten också när det gäller internet på stabiliteten, på säkerheten, på svagheten i detta system, liksom i alla andra tänkbara och otänkbara system i vårt samhälle. Och det är nog bra i och för sig att vi kommer in i en fas av lite mera av säkerhetsmedvetande än vad vi har haft tidigare. Men dock finns det anledning att säga när det gäller internet att den 11 september visade inte svaghet i säkerheten och stabiliteten i internet, utan den 11 september visade styrkan och stabiliteten i internetsystemet i en situation som var ytterligt krävande och där andra system slogs ut eller svajade eller visade på svaghet. Och det här tror jag också kommer få sina konsekvenser. Internet kommer att bli än mer betydelsefullt när de fulla slutsatserna av detta dras, samtidigt som vi har en ökad uppmärksamhet på de säkerhetsproblem som kan finnas också där. Men då är det också viktigt med stabiliteten i det sätt på vilket vi administrerar, men inte internet, så det som på olika sätt definierar internet. Vi vet alla hur internet har växt fram, egentligen enligt min mening, som ett de engagerade individernas nätverk. Det går att skriva internets historia som amerikanska militära eller forskningssatsningar för den som vill ha de glasögonen på. Men jag tror att det är rimligare att skriva det som de engagerade individernas nätverk under några decennier. De kan ha haft lön och uppdrag från lite olika håll. Men det var de engagerade individerna runt om i världen som byggde detta och som skapade. Men när det blev allt viktigare och viktigare så var det alldeles uppenbart att detta kunde inte fortsätta i evig tid. Människan är som bekant dödlig. Och 1978 så satte man då upp den här något egenartade organisationen som heter ICANN, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Det var ingen reklambyrå som var inblandad i det namnvalet. Det kan man vara alldeles övertygad om. Och inom ICANN så samlas ju ansvaret, eller det yttersta ansvaret, för de beslut som är ett resultat av hur man utvecklar internet på olika sätt, hur man tillhandahåller domännamnsystemet och förhoppningsvis också användarsynpunkter, en sann hybrid i ordets egentliga bemärkelse. Det handlar inte om en global styrelse för internet. Sån finns inte, sån kommer inte finnas och sån ska inte heller finnas. Men det handlar om ett globalt ansvar för tekniska funktioner, delvis också juridiska funktioner, som är alldeles avgörande för att dagens och morgondagens internet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Och när ICANN sattes upp så var det ett icke oväsentligt tumult om hur denna organisation egentligen skulle se ut. Det fanns de som ville ha en global mellanstatlig organisation, andra ville att det där kan väl amerikanska handelsdepartementet i bästa fall sköta. Andra tyckte att det där kan väl vi sköta. Och så blev det då en kompromiss. Och den gick ut på bland annat att halva styrelsen för ICANN skulle utses som representant för användarna av internet. Och det låter mycket bra när man säger det. Det är bara det att det leder rätt snabbt till en del frågor. Vilka är då de och hur ska det då egentligen gå till? Och sen 1978 så har den ena kontroversen avlöst den andra om hur detta egentligen ska gå till. Och det är där som jag och en kommitté tillkallades i början på detta år för att försöka se om vi kan hitta en lösning på denna styrelseproblematik vad gäller ICANN, som är ett hot mot den stabilitet av ICANN som kan uppfattas som ett av problemen när det gäller global styrelse av internet, eller hur vi ska formulera om detta. Man kan säga att det är två ytterlighetsståndpunkter som har stått mot varandra i den där debatten som fortfarande pågår. Den ena kan vi kalla praktikerna. De säger att det räcker väl att vi har de så kallade supporting organizations som sysslar med det här, som kan det, grabbarna och stundtals också tjejerna, som vet vad det handlar om, och så kan de fatta besluten. Låt oss inte göra saker mer komplicerade än vad de faktiskt är. Den andra skolan är vad vi kan kalla idealisterna, som har sagt att nu med internet så har vi en möjlighet att skapa en ny modell för global demokrati, som kan bli en modell också för andra delar av globalt och internationellt samarbete i denna globaliseringsdebattens tidsålder. Låt oss ta ett djärvt språng in i framtiden med ICANN. Och som ni hör så går det att argumentera rätt väl för bägge ståndpunkter. Men samtidigt är ju svagheterna med bägge ståndpunkterna rätt uppenbara när man tittar på det. Internet är idag världens viktigaste infrastruktursystem. Så är det. Och det är så därför att internet är förutsättningen också för nästan alla andra infrastruktur. Flyget eller järnvägarna eller sjöfarten, tar nu bort internet ur systemet, så går de 30 år tillbaka i tiden. De fungerar inte längre. Internet är världens viktigaste infrastruktur och blir än viktigare för var dag som går för allt större delar av världen. Då går det inte att få legitimitet för en organisation som definierar stora delar av internet. Om denna uppfattas som sluten till bara tekniker och stängd för allmänt eller offentligt inflytande och insyn, då finns det sådana tendens, så kommer regeringar förr eller senare att ta över hanteringen och kommer, enligt min mening, att göra det med rätta. Men samtidigt, för att gå till den andra änden av debatt, så är det viktigt att ICAN inte kan uppfattas som en lekstuga, en tummelplats för oprövade, mer eller mindre idealistiska experiment, vars konsekvenser i grunden ingen egentligen kan överskåda. Därför då blir det inte stabilitet i styrelseformen, utan då blir det kaos i styrelseformen. Och då kommer, om det finns sådana tendenser, så kommer regeringar förr eller senare att ta över systemet. Också det, enligt min mening, med rätt. Och den rekommendation som den kommitté som jag har lett, som heter även här och reklambyrån, har varit frånvarande, At Large Study Committee, man tänker sig de globala massorna enas kring denna kommitté. Den rekommendation som vi kommer att lämna inför det styrelsesammanträde som ICAN ska ha i Kalifornien, Marina del Rey, den 12-15 november, det är ett försök att nå konsensus kring vad som förhoppningsvis är en konstruktiv kompromiss. Vi vill att man ska se ICAN som koalition, kan man säga, mellan de som utvecklar, de som tillhandahåller och de som använder internet. Tre olika delar som bygger upp ICAN. Och då tycker vi det är rimligt att ungefärligen mellan tummen och pekfingret en tredjedel vardera av ICAN-styrelsen härleds på lite olika sätt ur dessa tre olika ben av den koalition som bär upp ICAN. Och då tror vi också att det är viktigt att börja att bygga upp en intresseorganisation för användare av internet. Och föreslår också att en tredjedel då av styrelseledamöterna utses av användare som är engagerade genom allmänna val 6 olika regioner runt om i världen. Det där är kontroversiellt. Praktikerna säger som vanligt att det är ett elände att lägga så mycket pengar och så mycket tid på någonting som inte för utvecklingen av domännamnssystemet, för att ta ett konkret praktiskt exempel, framåt. Och det är det man borde ägna sig åt istället. Och idealisterna säger att det gränsar till förräderi mot demokratin som princip att inte minst hälften, helst alla, av ICANs styrelseledamöter ska utses genom globala internetval. Och därtill kommer andra, inte alldeles oväsentliga frågor. Vi har föreslått att deltagandet i de här valen ska ske med utgångspunkt från att man har ett domännamn. Individuella innehavare av domännamn. Och det finns de som säger, men det är allt för begränsat. Låt oss ta alla som har e-mailadresser och låt dem delta i valen. Nåja, det låter bra. Problemet är bara det att vi har inte kunnat hitta någon tillgänglig teknik som gör det möjligt att hålla ett val bara på internet. Utan i så fall måste vi också ha, som i det experimentval som var, då måste vi också ha vanlig post. Och vanlig post har flera egenskaper som vi är medvetna om, de som möjligtvis fortfarande använder det. Det är rätt dyrt. Det är rätt långsamt. Det fungerar olika i olika länder. Det är inte tillförlitligt. Vi kan klaga på att e-mail inte är tillförlitligt. Men i jämförelse med normal post så är e-mailet underverk. Och så fort man får in ett inslag av normal post i valsystemet så blir det mycket mindre tillförlitligt och hysteriskt mycket dyrare. Det är i praktiken, när vi dessutom talar om en potentiell valkooperation på storleksordningen 500 000 000 människor. Det är rätt mycket. Skulle vi få ett mycket, mycket, mycket lågt valdeltagande, så kan vi ju tala om tiotals miljoner människor. Och så lägg då en kostnad på kanske några tiotal dollar per röst som avges i det här systemet. Så hamnar det om kostnader som internetsystemet inte kommer att kunna eller vara villigt att betala. Så att det är därför som vi går på domännamnsystemet. Där tror vi kan genomföra för ett val som är enbart internet, som är tillräckligt säkert, som därmed är billigt. Och så får vi då se till att skapa möjligheter för de som är intresserade, de som är engagerade, som inte har ett domännamn, att kanske få ett domännamn för att delta just i valprocessen. Mänskligheten har stått inför större tekniska utmaningar än att fixa just det. Vi kommer att lägga fram en rekommendation enligt dessa riktlinjer inom loppet av de närmaste 10 dagarna. Inför det styrelsesammanträde som ICAN har i Marina del Rey. Det sammanträdet kommer visst eller ovisst att nu inrikta sig nästan uteslutande på stabilitets-, på sårbarhets- och säkerhetsfrågorna i det samlade internetsystemet. Och därmed är det inte sannolikt att det slutgiltigt avgörande av styrelsefrågorna för ICAN kommer att ske vid detta sammanträde. Därtill kommer, som en del av er är medvetna om, att det finns andra delar av styrelseformerna som också är föremål för någonting som väl på svenska skulle kunna betraktas som ett visst tumult. Det finns också artigare fraser för att beskriva vad de håller på med. Och därmed tror jag att vi står för en situation i Marina del Rey då vi får ett riktningsbeslut, då vi sen får implementeringsarbete och då ett beslut fattas vid det ICAN-sammanträde som är i mitten av mars i Accra i Ghana nere i Afrika. Och det tror jag är mycket viktigt att så blir fallet. Därför att sen tar det tid att implementera de här sakerna. Och det har lovats att detta ska klaras av under år 2002. Och i ljuset av 11 september och den uppmärksamhet som finns på stabilitets- och säkerhetsfrågor så är det inte acceptabelt att ha tumult i styrelseformen för ICAN allt för länge. Och därför är det viktigt att ICAN-styrelsen också inser att de har ett ansvar för att skapa stabilitet och säkerhet i styrelseformerna, inte bara i de olika tekniska formerna. Om detta kan man tala långt mycket längre. Och det finns de som ägnar sig nästan på heltid åt att argumentera antingen för den ena lösningen att det bara ska vara praktikerna, eller de som vill bygga den globala demokratin med hjälp av ICAN och uppfatta allt annat som förräderi. För mig är det viktigt att se till att vi får en styrelseform för ICAN som tillgodoser det användarintresse som finns av internet. Och användarintresset av internet är i grunden att det fungerar. Det är inte så många, om vi går ut på de 400-500 miljoner som idag finns på nät, som är intresserade av varje detalj i styrelseformen av ICAN. Och vi får en viss respekt för att människor i världen ibland har andra prioritet. Men de vill att systemet ska fungera. Och för att det ska fungera, för att de som tillhandahåller domännamnsystemet, för att användare som kan vara regeringar, kan vara individer, kan vara företag, för att de ska uppleva att det finns, att det fungerar, så krävs det också att det ska vara en stabilitet i styrelseformen, att det ska vara en insyn i det sätt på vilket besluten fattas och att det finns en grundläggande legitimitet i det sätt på vilket beslutet om utformningen av framtida internet fattas. Detta, herr ordförande, i all korthet några synpunkter på det. Vi är på väg in i en mycket mera utpräglad internetfas än tidigare. Det låg redan i korten vad gäller teknikutveckling. Det kommer att förstärkas av den 11 september. Vi ser redan, om vi tittar på de finansiella marknaderna nu, så ser vi att sånt som har att göra med telekommunikationer går tilltagande bra på de finansiella marknaderna. Sånt som har att göra med fysiska kommunikationer. Ta skillnaden på börsutvecklingen på aktier i flygbolag och ett telekomföretag under de senaste 2 veckorna. Och ni ser någonting som jag tror är delvis rätt och delvis fel. Det är rätt att vi kommer vara mer beroende. Vi kommer satsa mera på telekommunikationer, mera på säkra och stabila telekommunikationer. Jag tror i och för sig att vi kommer resa förr eller senare ungefär lika mycket som vi har gjort hittills. Men det är en annan sak. Men redan nu ser vi hur marknaderna värderar telekommunikationer och stabilitet och säkerhet i det minst lika högt och högre än vad de gjorde före 11 september. Det är också viktigt att vi får ordning för styrelseformerna för internet. Detta diskuteras på den nationella nivån, har jag förstått. Och detta är mina små ögonblicksbilder från diskussionen på den minst lika komplicerade globala nivån.